Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är måndag, Makoto Asahara heter jag. Patrik Syk har vi skickat på semester. Jag tror att han är i Frankrike. Jag tror han tog sig dit också, det verkar så på Instagram i alla fall. Så är det med det, hoppas att han avnjuter den. Men då måste du få in lite nya förmågor, kan inte sitta här och prata själv heller. Så Sean O'Brien, varmt välkommen till Sillypodden.
Tackar, tackar.
Snabb presentation av dig för de som undrar.
Nej, jag har väl kört lite allt i allo här på Sportbladet förhoppningsvis. Jag har några av er sett min byline där i lite artiklar och sådär. Men annars, jag har varit här sedan runt årsskiftet.
Ja, och du dyker upp i Sillybloggen här och var också. Och ja, varmt välkommen in.
Tackar, tack.
Och så har vi vår vän Big Sam också. På länk från Blekinge, eller?
Ja, det stämmer bra. Hemma några dagar när jag är ledig.
För stor för att komma in till redaktionen för att podda, sitter hemma också. Det är fint.
Ja, ställer krav.
Ja. På tal om någon som kommer hem nu, det kan man väl ändå säga att han gör, det är ju Raheem Sterling. Vi kan väl börja där med den stora nyheten som varit under helgen, att ja, Fabrizio Romano har sagt here we go, Raheem Sterling på väg till Chelsea. Han ska väl till och med ha gjort en medicinska undersökning här nu och kanske till och med är presenterad när ni lyssnar på detta. Era spontana känslor om Sterling till Chelsea?
Nej, det är väl en rimlig värvning. Jag är lite så här frågande till att City, om jag ser från bara det perspektivet, att de väljer att släppa honom. De har ju släppt Jesus, men de har ju tagit in Haaland, så det är ju liksom inga konstigheter. Men det snackas ju inte särskilt mycket om att Sterling ska ersättas, och så jäkla många spelare har de ju inte i offensiven egentligen. Visst, tanken är väl att Jack Grealish ska få spela mer än vad han gjorde kanske förra säsongen, men det är ju en lång säsong och sådär, så att man tänker, ska City plocka in någon eller inte? Jag har inte sett att det ryktats om det ännu, vilket förvånar mig lite, för att Sterling har ändå varit en vital del av det här laget i många år nu och gjort mängder med mål och kanske inte alltid varit helt ordinarie, men ändå verkligen fyllt ut en plats både på spetsen och bredden. Så att jag tycker ändå det är lite konstigt att City även verkar släppa honom. Visst, ett år kvar på kontraktet och Sterling kanske kände att det är dags för något annat.
Men jag är lite nyfiken på vilken roll han ska fylla i Chelsea. Kommer han direkt in och kommer vara en bärande spelare, eller kommer han få konkurrera på samma villkor som Pulisic, eller... Vad händer med de grabbarna?
Ja, alltså, de vill ju bli av med Pulisic, Werner. Det känns ju ganska tydligt. Sterling gissar jag på, om han går till Chelsea betalar de pengarna de gör. Det är ju värva för att spela. Sen är det ju en intressant situation om vi förutsätter att de ska fortsätta spela med den här trean framåt. De ska ha den här julgransliknande man haft. Mount och någon ytter bakom då, Kai Havertz som falskning. Det har väl varit där ganska ofta i Chelsea-sammanhang här nu. Nu är man väl ute efter en striker för att ersätta Lukaku oavsett. Vi får väl se om det blir Cristiano Ronaldo eller inte. Det pratas om att Thomas Tuchel är lite tveksam till att ta in en 37-åring. Men Sterling kommer ju garanterat ta en plats där. Jag ser just nu med det material de har, så känns det ju som att det är Mount, Sterling, kanske i omvänd ordning där då på mitten. Och sen Kai Havertz som falsk framför är ju känslan. Men alltså, City har den hämtat sin ersättare till Sterling.
Aha.
Julian Alvarez.
Ja, men han är ju central, tänkte jag.
Men, ja, men han kan användas på kanter också. Jag tycker det känns tydligt att Julian Alvarez är ju värvat för att spela. Han presenterades ju nu också.
Ja, det var inte en dag för tidigt.
Han har väl presenterats typ 3 gånger, eller? Ja. Han är ju värvat redan i vintras, skickat på lån till River Plate, men nu har man också gett honom ett tröjnummer och visar nej, vi ska inte låna vidare honom någonstans. Han ska tillhöra A-truppen. Han kan ju använda sin ytterposition. Sterling har ju använt centralt också. Mm.
Det var nog jag som bara tänkte med att han liksom ska, ja, när Haaland behöver vila lite så ska Alvarez spela, men ja, jag har inte tillräckligt bra koll på Alvarez på det sättet att, ja, men det är ändå ett stort uppdrag i den nya liga och allting att ersätta Sterling som har varit med så länge ändå, får man ju säga.
Alltså det är ju samma form av uppdrag som Gabriel Jesus en gång hade liksom när han kom till City.
Känns inte Alvarez lite mer redo än Jesus var då? Liksom?
Jo, alltså han var ju Argentinas bästa forward för säsongen, en av Copa Libertadores bästa spelare. Det är en klassvärvning, en spelare som många andra klubbar ville ha. En värvning som gått under radarn just på att han gjordes i vintras, var utlånad, kommer in nu. Han är ju där för att konkurrera. Och sen när man tittar då, rent i numerären i offensiven, Haaland, Alvarez in, Gabriel Jesus, Sterling ut. Det ser jag som en uppgradering. Sen att räkna med att de behåller Riyad Mahrez, man lyckas förlänga hans kontrakt som det pratas mycket om att man försöker göra just nu. Du har dessutom då Jack Grealish, Phil Foden, Bernardo Silva, om han stannar kvar kan du använda också i trean framåt. Kevin De Bruyne som falsk nia, någonting vi har sett ofta. De har en enorm bredd på den där positionen fortfarande. Så jag tänker att det ska nog till att någon mer försvinner för att de inte ska göra någonting. Det är ju snarare i försvaret som City tittar. I och med att Nathan Aki kan vara på väg till Chelsea. Vi kan gå in på det också, den historien strax. Men då kanske de vill ha en annan mittback. Annars är det ju Marco Correa man är ute efter för att få ett vänsterfotat alternativ som vänsterback. Men vi får väl se vad det landar i. Sterling till Chelsea i alla fall kan vi konstatera. Och det är ju en väldigt spännande värvning på alla sätt och vis. Vi kan väl gå till Aki egentligen. För att Chelsea verkar ju inte vara nöjda med att bara plocka Sterling från City. Nathan Aki tillbaka till Chelsea till slut. De har ju försökt jaga honom ganska många vänder. Spontant, Sean, vad tycker du om den jakten?
Ja, varför inte? Chelsea behöver ju verkligen en mittback. Får de en spelande mittback som ändå, jag tycker jag, känns redo att ta ett kliv. Sen kan vara högt spel, kan det absolut vara, men det känns spännande.
Det kan bli ett högt prislapp också. Det känns som att City kräver ganska mycket för honom.
Ja, men så brukar det ju vara när de klubbarna säljer mellan varandra. Det kostar ju pengar.
Så är det givetvis. Och åldern, ja, nu är han ju för sig 27. Han har inte fylla, va? Till och med.
Han är inte purung längre, men han är britt.
Nej, han är ju nederländsk.
Han är nederländsk
men han är ju typ britt på länge han har varit här. Så att, och han heter Nathan, om inte annat. Sam, dina tankar om Aki?
Ja, jag får ju bara känslan att han i så fall är deras andra val. För att första valet tycker jag är rätt tydligt att det är Matisse de Ligt som vi säkert kommer återkomma till. Men ja, nu verkar det ju som att Bayern i förarsätet där och då får man väl kolla efter något annat. Och då är väl Aki ett bra val. Liksom, han har ju inte varit ordinarie i City, men de har ju också mittbackar alltså. Om tre andra som är lite bättre. Så att det är väl, ja, jag vet inte hur många gånger han varit i Chelsea. Blir detta tredje gången gilt eller vad det blir nu, va, i så fall, eller?
Jag funderar på hur många A-lagsmatcher han gör. För det var ju en vända, han var ju utlånad konstant, som så många Chelsea-spelare är. Men sen, ja, det var 7 matcher han gjorde här, ja, under de 5 åren han hade innan han gick till Bournemouth 2017. När han då lämnade Bournemouth så var det var nästan klart med Chelsea då. Det var ju, Chelsea var ju otroligt mycket ute efter att värva honom när han väl fått den här utvecklingen som han fick i The Cherries när han spelade där. Men det var till City som vann den dragkampen i City. Så ja, konkurrensen är vad den är. Så man förstår ju Akis resonemang om han vill flytta till Chelsea nu till slut.
Absolut, det gör man. Och det finns väl inget bättre tillfälle att flytta till Chelsea som mittback heller.
Nej, det är ju för sig sant. Det är ju inte som att du oroar dig för konkurrens med tanke på vilka som har försvunnit.
Han vill ju ta en plats i VM-truppen och sådär och känner väl kanske att han behöver speltid. För det finns ju rätt bra mittbackar i Nederländerna också, i landslaget. Så att...
Ja, Matthijs de Ligt bland annat.
Ja, Delikt. Van Dijk och någon till.
Ja. Men angående Delikt, du nämnde det lite kort där, Sam, med just Bayern München. Det känns ju som att det är det spåret som är det starkaste. Vad är det senaste där som du har sett?
Ja, det är väl att både Nagelsmann och sportcheferna i Bayern ska ha haft positiva samtal med Delikt, och han verkar ju väldigt sugen på att komma dit istället för Chelsea. Det är väl det var väl igår eller om det blir idag som representanter från Bayern ska åka till Turin och börja förhandla med Juventus. Och Juventus verkar väl få dem bara vad de vill ha. Det snackas väl om 75-80 miljoner euro, så verkar de väl beredda att sälja. Då kommer inte de stå i vägen. Och ja, det skulle ju vara en jättebra värvning för Bayern. Han har ju inte riktigt blommat ut så som man kanske tänkte när han slog igenom Ajax. Han har inte på något sätt varit dålig, men han har inte heller, det snackades om att det skulle bli nye Chiellini och ni vet allt det där, och så bra har han faktiskt inte varit. Så att, men i Bayern tror jag absolut att det kan bli det. Och då får väl Pavard, snackas de, flytta på sig i Bayern. Så det blir väl Upamecano och De Ligt som mittbackspar där i så fall.
Ja.
Ja.
Ja, det är ett bra mittbackspar.
Ja.
Sen har de ju, alltså där man oroar sig lite över med Bayerns uppsättning, är att den börjar bli lite ung och oerfaren. Alltså när Syl har försvunnit, det har ju varit ganska liksom stora omkastningar i den truppen överlag. Och nu Mazraoui kommer in, och jag litar väl på att han kommer gå in och vara första högerback. Det har man ju saknat, en tydlig första högerback. Sen är det lite diffus situation med spelare som Lucas Hernandez. Vart vill man använda? Vill man använda till vänster eller vill man använda centralt? Finns ju, Pavard tycker jag är en spelare man egentligen ska behålla. Jag ser inte anledningen att inte behålla Pavard och även
Bergerikt.
Men det är väl ekonomiskt i sånt fall då?
Ja, och sen har du ju Papa Neuer.
Ja, nej, det håller jag med. Ja.
Nej, vi får se vad de hittar på. Juventus i alla fall, som ju då vill värva en ersättare. Vi får se vad det blir av det. Det är väldigt mycket spelare som lag vill värva, men som vill till andra ställen. Koulibaly verkar ju helst vilja gå till Barcelona snarare än Juventus, och se om Napoli är så sugna på att sälja till Juventus också, med tanke på relationen mellan de klubbarna. Det är ju inte, Juventus är inte det mest populära gänget i Italien direkt.
Nej, de verkar inte vara det, va?
Det har ju hänt saker genom åren, och det är ju så att liksom, det finns väl en viss avundsjuka mot vad de har åstadkommit genom åren med alla titlar och så vidare också. Vi får se vad Juventus gör. Juventus som gjorde, det finns lite grejer som blivit officiella sedan vi poddade senast, och det är väl värt att nämna dem också. Angel Di Maria klar på ett års kontrakt till Juventus. Paul Pogba har ju setts på bilder, men han har
men
ju
faktiskt hashtag.
Ja, med hashtags, och han har dykt upp på medicinska undersökningar, och han är med på alla liksom glada bilder som dykt upp från Turin och samlingen för spelarna efter sommaruppehållet. Men han har ju faktiskt inte presenterats officiellt än.
Det snackades väl också om en dunderlönesänkning för Pogba, att han kommer på att kutta sin lön ordentligt.
Ja, alltså han kommer ju få en ganska bra lön fortfarande i Juventus, men absolut så är det ju inte liksom, han har ju ändå gått med på att han skulle kunna fått mer i PSG, om vi säger så.
Absolut.
Så det är fortfarande en ganska bra lön. Di Maria som sagt på ett års kontrakt också, tycker en smart värvning av dem, bara plocka in. Ja, men så här på kort sikt. Alltså att få in den rutinen, den kvaliteten på den positionen han kommer att göra. Och det är ganska riskfritt på ett år också dessutom med ett så pass kort kontrakt i och med att han gick med på det.
De behöver någon där, med för Chiesa är ju fortfarande inte tillbaka från sin skada och är väl tillbaka, snackas det om väl kanske först i oktober eller något sånt. Och då vet man inte heller när, med knäskador, det tar ju alltid lite extra lång tid innan de hittar formen och så vidare. Så att det är väl jättebra som du säger, rätt riskfritt, och är väl inte, betalar ju ingen övergångssumma och har väl inte superhög lön på det här kontraktet kanske. Så det är väl en bra värvning.
Ska vi ta lite annat som har blivit officiellt så länge kanske, när vi ändå är inne på det? Tottenham har gjort en ny värvning. Langley på lån från Barcelona. De behövde också mittback. Nu får de in en spelare som inte kändes som första valet kanske. Men också på kort tid. Vad säger du, Sean?
Ja, det skulle vara intressant att höra dina tankar. Du som ändå kollar väldigt mycket spansk.
Alltså man har inte sett så mycket av Langley om man har kollat spansk fotboll, och att jag inte har fått spela så mycket. Alltså, nej, men det är alltså som backup-lösning tycker jag väl att det är bra. Men alltså, det, sen får vi ju se, alltså, han har ju stagnerat lite i Barcelona. Han började väldigt, väldigt bra. Sen så har han ju tappat sin plats. Ronald Araujo som kommit upp och varit alldeles strålande har ju tagit den. För Barcas del, man blir av med en del av hans lön här nu. Man blir av med lite lättare i budgeten då över nästa säsong. Det ska ju dock inte finnas någon form av köpoption i det här avtalet. Så att det är ju verkligen en kortsiktig lösning.
Ja. Går han in i startelvan i Tottenham?
Ja, det tror jag.
Det tror jag.
Jag tror att, alltså, spontant känns det ju som att han är alternativet de tog nu när man inte fick Bastoni. Alltså, om vi räknar med att de spelar sin trebackslinje, så ser jag framför mig ett försvar där det är Eric Dier som fortsätter vara i mitten. Du har Romero till höger och du kör Langley till vänster. Ben Davis har gjort det bra i den där rollen. Ben Davis är också ganska begränsad. Det går ju att diskutera om det är Langley som ska ta Dyers position snarare centralt, men jag ser ju att Langley som vänsterfotad, liksom, att du tar in. Det är ju tydligt att de varit ute efter en vänsterfotad spelare, och att de jagade Bastoni först talar ju om att det är just den delen av trebackslinjen de varit ute efter att fixa. Så vi får väl se hur det blir. Alltså, de verkar inte helt klara, de vill ju ha in Jed Spence också. Men nu har de åkt till Sydkorea allihopa. Jag vet inte om ni såg bilderna på Hyunmin Son som stod och mötte laget när de kom till Sydkorea.
Nej, men jag vill gärna se. Det känns mysigt.
Ja, det var mysigt. Alltså, ja. De kommer ut där från terminalen och så Son då, som har varit på semester, och stod ju kvar i Sydkorea och väntade på sina lagkamrater och skrev welcome på en skylt och stod där själv. Det var väldigt mysiga scener faktiskt. Tottenham som bygger sin image här nu borta i Sydkorea på den turnén. Det är inte helt dumt att göra det heller.
Nej, smidig med det. När vi ändå är så varmast.
Ja, när du har sån.
När vi ändå pratar om Tottenham och försäsongsturnén, så kan vi bara nämna att det var fyra rätt duktiga spelare som inte åkte med på det här läget och som inte kom ingå i Contes planer. Det var ju Harry Winks, Regulon, Ndombele och Lo Celso. De två sista var ju utlånade förra säsongen, så det var väl rätt väntat. Men de andra två, det är ju rätt tydligt att de kommer försvinna, känns det som.
Ja, vi ska faktiskt ha en lyssnarfråga om just det där. Om det gänget som blev lämnade hemma. Johannes Rosvall som frågar, Ndombele, Lo Celso, Harry Winks och Regulon fick inte följa med. Vart hamnar de? Vilka borde värva dem? Ja, vad säger ni? Ska vi placera dem någonstans? Alltså,
jag tycker Harry Winks tror jag på Everton. Det har ju snackats mycket om det. Och jag tror det löser sig. Everton behöver ju in nytt på mittfältet med Delph och lämnat bland annat och så vidare. Så att det känns väl rimligt, även om det gick så bra när de tog Dele Alli från Tottenham, så kanske det går bättre nu.
Ja, jag tror inte de får samma deal för Dele Alli som de fick för...
Nej.
Gratis, och var det ens en procentsats på vidareförsäljning, eller var det bara snarare rakt av att, ja, men det är klausuler som tar upp övergången till någon summa?
Det har redan snackats om att Everton vill bryta det där kontraktet för att han inte importerat, så att ja.
Han kunde ju valt något roligare än Everton också, det är känslan. Det vart ju bara fel.
Ja,
på alla sätt och vis. Lo Celso tycker jag ska stanna i Villarreal eller åka tillbaka dit om det går, men nu vet jag inte om de är ute efter det eller har råd att köpa loss honom med tanke på vad Tottenham betalar för han. Det känns som ett lån till Spanien spontant.
Betis kanske.
Betis igen, ja. Ja, han var ju fantastisk i Betis, så det hade ju varit någonting. Jag brukar rekommendera Betis till spelare annars, men det är en annan sak. Tanguy Ndombele, jag tror inte det blir Lyon igen. Det var en helt hutlös köpoption de hade på honom som man fattar att de aldrig kommer att aktivera. Han, alltså spontant tänker jag typ PSG, men kanske.
Alltså det är ju fin fotbollsspelare i grunden som bara, det har bara inte funkat här i England helt enkelt. Så det finns ju kvalitet som du säger, PSG, det känns väl, ja, alltså för han fått på karriären igen, så är det ju en riktigt klassmittfältare faktiskt. Det såg vi ju Lyon en gång i tiden.
Får man säga något riktigt kontroversiellt?
Ja.
Absolut, kör.
Släng ut.
Hade inte Ndombele passat Arsenals behov?
Jo, det kan jag hålla med om. Sen finns det ju en del andra
problem där bara. Det finns ju inte på kartan. Bara spontant, om han hade spelat för en annan klubb,
ja,
och varit tillgänglig på det här sättet, då hade det kanske inte varit en så dum lösning.
Hade det nog absolut inte varit.
Nej, bara spontant. Och återigen, ja, Regulon har vi också som, ja, verkligen tappat lite av nivån som han hade innan och inte alls verkar ingå i Contes plan. Det är konstigt med en sån, ja, liksom, offensiv skicklig vänsterback. Men det är ju Perisic och Sessegnon som går före.
Ja, jag trodde verkligen att Region skulle passa om handen i handsken när det kom in. Alltså. Men det verkar inte alls ha flugit. Men han kan, behöver väl inte ha så svårt att hitta en ny klubb?
Ja, alltså det borde finnas ett halvt stort koppel eller ligaklubbar som är ute efter dem. Det kan man tycka i alla fall.
Jag såg att Sevilla var intresserad nu och Augustin som försvinner ju till Aston Villa, verkar det ju som, så att det blir en lucka i så fall. Med.
Ja, det där måste vi också ta upp.
Ja, det.
Ludde Augustinsson som uppges vara på gång till Aston Villa. Alltså, varför går svenska landslagsspelare till Aston Villa för att sitta på bänken?
Det känns ju som att Aston Villa måste betala väldigt gott. Och erbjuda kanske en trevlig tillvaro. Birmingham, fin stad.
Har ni sett Peaky Blinders? Hur mysigt verkar det vara i Birmingham? Skämt åsido, det kanske inte riktigt så Birmingham ser ut nu för tiden. Men alltså, nej, men för Robin Olsen först, som går permanent till att börja med. Absolut, han känner att det finns en trygghet där. Han är ett andra val bakom Emi Martinez, men han förstår hans val är bättre än att vara i Roma. Han får säkert bra betalt, han får bra träningsmiljö och allting.
Och han får säkert en trygghet för familjen också.
Exakt.
Han är inte purung längre, så han kan hålla på och flänga.
Och det är ju för sig inte Ludde Augustinsson heller.
Nej.
Men här också, han väljer Sevilla, fanns ju ett äventyrsaspekt i att gå till en klubb som väljer slåss om titlar. Konkurrerar Marcos Acuña, de skulle spela i många olika turneringar. Det finns många möjligheter till speltid. Aston Villa, där du redan har Lucas Digne.
Han är väldigt...
Nej, jag förstår inte det alls faktiskt. Det är ju visst, chansen att få komma till Premier League vet vi ju är liksom något spelarna verkligen lockas av, men samtidigt, hur mycket speltid kan det bli? De ska inte spela i Europa och så här. Digne kommer ju vara det Norge och få spela. Så länge han inte är skadad så kommer ju Ludde sitta på bänken, och då tycker jag det hade varit rimligare att gå till en klubb, gå tillbaka till Tyskland eller ja, någon annan klubb där han åtminstone blir ordinarie. Nu, ja, han känner väl att han ändå kanske behåller sin landslagsplats och sådär, men jag tycker det är lite tråkigt val. Det är kul med svenska i England, men det är ju tråkigt när de ändå inte får spela.
Ja, det var lite tråkigt att se Nottingham plocka in Omar Richards igår, för det tänkte jag ändå hade kunnat bli. Ja, men Augustinsson, Nottingham på sin engelska fotboll.
Ja, köra honom på vänsterbacken där, ja. Och sen ha Richards på andra. Eller Richards är väl primär.
Richards vänsterback.
Ja, Richards är vänster kanske. Vänster och höger är svårt ibland. Ja, precis. Ja, men det är också en spännande värvning om Richard som kommit in där. Men ja, alltså, sen är det frågan vad det var för klubbar som har varit aktuella, om vi pratar en startplats. Då kanske det var typ, med all respekt till Trabzonspor, men alltså det kanske var den nivån snarare, eller typ
Basel.
Basel, ja. Typ något sånt Al-Ittihad. Alltså, vem vet vilka klubbar det var som var inblandade. Nu bara namedroppar vi så här, klubbar man känner till. Men samtidigt, Villa, det är en klassisk klubb. Men som sagt, det är inte, de har mycket att bevisa, men sen de har det gott ställt ekonomiskt, de satsar. På så sätt är det väl en klubb som är spännande att vara i, men jag ser inte möjligheten att det är så mycket speltid för Augustinsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Andra värvningen från Sevilla med Diego Carlos kom ju dit.
Ja, han har ju desto mer möjligheter till speltid, tror jag.
Ja, verkligen. Men gillar att värva från Sevilla tydligen, helst de vill.
Ja, bevisligen gör de det. Vi får... Ja, de gillar dessutom att värva svenska landslagsspelare för att sätta dem på bänken. Jag vet inte vilka andra vi har vi skulle kunna placera där för att liksom få en hel svensk bänk framöver.
Joel Andersson.
Ja, Kristoffer Olsson som backup.
Ja,
ja.
Känns inte helt otänkbart ändå. Albin Ekdal skriver på. Han skulle vara till Spezia i och för sig istället, verkar det som.
Många ledsna djurgårdare nu kanske.
Ja, fast det är för tidigt att flytta hem, eller?
32 år.
Ja, i och för sig. Men jag tror att han håller ju fortfarande i Serie A kvalitet. Så att. Sen är det ju skadorna som är det jobbiga med honom.
Ja, och möjligheten att spela med brorsan försvinner väl definitivt nu.
Ja, Förutsatt att Hjalmar då flyttar innan. Ja, det återstår ju att se, men absolut, det verkar väl onekligen så. Om inte Brorsan flyttar till Spezia kan man hänga där tillsammans. Det verkar i alla fall som att Albin Ekdal ska till Spezia. Det finns ju uppgifter på det. Vi får se vad som händer där. Nu tänkte jag att vi ska ta oss till Barcelona, för det har faktiskt hänt saker. Nu under natten till måndag så dök ett flyg upp på Barcelonas flygplats. Det dök upp massa säkerhetspersonal från klubben. Och där dök även Ousmane Dembélé upp. Och dessutom väldigt mycket väskor. Vi kan garantera att han valde att checka in bagage i alla fall. Det var inte bara handbagage han åkte med, utan han är redo att stanna. Han är tillbaka, för att det var helt sanslöst med de här väskor. Men det är väl så man gör när man flyttar, antar jag. För att han hade ju alltid resväskor och lådor som bara kom på en vagn där. Uppges ju ha kommit överens med Barcelona med kontraktsförlängning efter mycket, mycket om och men. Det har ju varit vändningar hit och dit och allt möjligt. Nu verkar det som att han blir kvar.
Ja, och efter alla vändningar så kan man ju nästan fråga sig hur sugna Barcelona har varit på att knyta till sig honom, men nu verkar man göra det.
Alltså, det konstiga i hela här är ju nu att han verkar ju gå med på en 40% i lönesänkning till att börja med. Barcelona var ju direkt efter att han blev klubblös och sa de, det här är det som gäller. Tar du det inte så skippa det. Men det här är vårt bud. Han går ner på samma lön som tonåringarna i laget, typ Pedri och Ansu Fati. Det är den lönenivån han kommer hamna på. Och det är 2-årskontrakt. Så att vi kommer att göra om hela den här historien om 2 år igen.
Det är härligt, och sitter vi här igen och pratar om det.
Sitter vi och pratar Ousmane Dembélé ännu en gång. Vi kommer säkert börja redan ett år innan. Så om ett år så ska vi prata Ousmane Dembélés kontrakt ännu en gång, som vi inte har tröttnat på det redan.
Yes.
Som vi längtar.
Ja, verkligen.
Jag hoppas egentligen för han skulle att han har sparkat sin agent i dess. För att det är just, jag tycker det känns som att det är agenten som har gjort det här så pass infekterat och rörigt som det har blivit. Alltså lönekraven han hade från början var ju hutlösa. Det är därför ingen klubb vågade chansa på honom med skadehistoriken.
Nej, men vi känns det så som att alternativet har ju inte funnits. Eller att alternativen har inte funnits.
Precis, det är ju, i slutändan fanns de inte. Ja. I slutändan fanns inga alternativ. Dembélé själv har ju velat stanna i Barcelona. Det har varit ganska tydligt. Men att det har varit andra faktorer som styrt det här med hur han ska värderas och sånt. Xavi har velat behålla honom.
Ja, det har jag varit väldigt öppen med.
Ja, verkligen. Och nu verkar det som att han har kommit dit för att skriva på ett nytt kontrakt i alla fall. Barcelona ska ge ett grönt ljus till det. Problemet nu är att nu har han varit klubblös i 10 dagar han har varit. Vilket innebär att han enligt La Ligas reglemente räknas som ett nyförvärv.
Aj, aj, aj.
Ja, och det är ett aj, aj, aj om man heter Barcelona anno 2022 i och med deras budgetsituation och ekonomiska situation. För nu blir det en annan situation och då räknas ju han in som en ny inkomst på något vis. Jag ska inte gå in för detaljerat och nördigt på det här, men att det innebär att det finns ju mer pengar de måste spara in på annat vis. Och framförallt då man verkar värva en annan ytter också, för att Rafinha uppges vara så gott som klar. Leeds och Barcelona uppges vara så gott som överens. Det dykt upp lite olika siffror, men den senaste man såg var ju 72 miljoner euro eller något i den stilen. Alltså ganska rejäl summa inräknat bonusar.
Och att han fick sin vilja igenom till slut.
Ja.
Vad det verkar som.
Ja, det är sällan sett en spelare som varit så tydligt investerad i att gå till en klubb som Rafinha under det här fönstret. Chelsea var ju direkt överens med Leeds, men nej, jag ska till Barcelona. Deco, hans agent, ville ha dem till Barcelona. Och de pushade, de drog i trådar, de var på möten, det var allt möjligt hit och dit, flygresor för att sänka ett halvt ozonlager på att lösa den här övergången. Och nu verkar den bli klar. Men då måste man ställa sig frågan nu, om Dembélé blir kvar, Rafinha kommer in, har de inte plötsligt ett överflöd av offensiva spelare?
Jo, för det här tänkte jag på igår innan när du skrev, vi måste prata om Barcelona, för så mycket som de vill värva och det ryktas hit och dit och dem. Nu verkar det ju som att de uppenbarligen har värvat, men har inte de ganska bra trupp till att börja med? De avslutar väl La Liga ganska fint?
Jo, alltså de behöver ju förstärka vissa delar, absolut, men om vi då räknar också med att, om vi räknar med Lewandowski kommer in då, om vi gör den bara liksom tankeexperimentet att Lewandowski kommer in också, att vi får se om de löser honom, men då kommer ju han spela från start. Rafinha värvas för de pengarna, då han kommer ju spela, och då är det kanske han spelar till höger. Ousmane Dembélé förlänger, han kommer ju spela till vänster. Där har du anfallstrion. Bakom dem har du då Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Ansu Fati, Memphis Depay som inte vill flytta på sig. Och ja, Martin Braithwaite kommer väl lämna, men du har honom där också.
Nej, han vill jag ska stanna.
Ja, nej, West Ham verkar det som, det mest väntade ryktet någonsin.
Ja, verkligen. Nej, men det är ju, alltså, det är ju bra att ha bredd och spets såklart, men det är ju lite konstigt. Alltså, det är ju, det kommer nog vara en del missnöjda spelare där. Jag tycker ju så här, om Ansu Fati bara är skadefri så ska ju han spela alla dagar i veckan. Ja. Han ska ju liksom vara den med Pedri och Gavi och någon till som leder där Barcelona in i liksom framtiden här nu. Då, alltså, jag är mer nyfiken på hur den här affären med Rafinha verkligen har gått till. För att Chelsea, det var ju rätt uppenbart, de... Leeds sa, vi vill ha det här Chelsea, ni får det här. Och det kändes som att ja, men då får de det mesta av summan här och nu. Liksom. Mm. Leeds måste ju ha kompenserat själva här nu i den här förhandlingen. För att jag kan inte tänka mig att Barcelona betalar särskilt mycket här och nu i sommar. Utan det här känns ju som en avbetalning 3-4 år framåt. Det är ju rätt vanligt på transfers. Men Chelsea hade ju betalat det mesta direkt, verkade som. Och då är det så här... Undrar Leeds hur glada de är egentligen. Dessutom verkar det som att det blir ändå lite dyrare nu också än vad Chelsea gav. Så det kanske var Leeds sätt att ja, men då får du betala lite mer om vi ska gå med på det.
Alltså det spontant så, alltså Leeds hade nog helst sålt till Chelsea.
Ja, jag tror också det.
De vill väl kanske inte förstärka en konkurrent egentligen, men de konkurrerar ju på olika delar av den tabellen. Vad enklare lösning för dem. Problemet, eller det som gjorde att det blir Barcelona nu med största sannolikhet, är ju Rafinhas egen vilja, för spelaren måste också skriva på ett kontrakt. Och han vägrar göra det. Han skulle kunna vänta till Leeds för att gå till Barcelona, för det finns så mycket kopplat i det här hur hans pappa var ju kompis med Ronaldinho, eller är kompis med Ronaldinho, där liksom, han har drömt om att kliva ut på Camp Nou i Barcelona-tröjan, en barnsben, och liksom varit fast besluten på den här drömmen och också kanske sett sin möjlighet att i det här Barcelona, i det här stadiet, kan jag slå mig in och bli en bärande spelare. Det har ju vägt väldigt mycket för det här, hans egen vilja. Och Leeds på något sätt ändå, med respekt för vad Rafinha har gjort för klubben, inser att oavsett vad vi gör kommer vi gå plus på det här. Grund, liksom summan de hade för honom när man gick in i fönstret var ju typ 40 miljoner euro. Det är ju i och med Premier League-intresset som de har kunnat trissa upp det här priset. I slutändan sitter nog Leeds och ändå är ganska nöjda med den här försäljningen. Även om de kanske hade kunnat få mer om dem. Och enklare väg till den om de hade sålt till Premier League istället. Men spontant så, i och med att också Dembélé nu stannar, vad det verkar. Och Ferran Torres värvades för ett halvår sedan och sa att han ska bära det nya Barcelona. Vad händer med det?
Stora pengar dessutom.
Ja, det var stora pengar och det är en avbetalningsplan på det också. Och då pratar vi kontrakt som skrivs på ett sätt som att de ska gå upp i lön.
Stegrar.
Ja, och då vet jag inte, ska de göra Frenkie de Jong-situationer med varenda spelare de vill bli av med som de inte har råd att betala lön för?
Får komma ihåg, men jag bara tänker jag flika in att om Lewandowski kommer så kommer ju han vara det givna, och det är ju en fantastisk spelare, men Aubameyang var ju faktiskt jäkligt bra under våren också.
Exakt.
Och inte en spelare som har gått till Barcelona för att sitta på bänken hela tiden, kan jag inte tänka mig, för att han valde väl Barcelona efter det blev som det blev med Arsenal i januari, att ja, men du kommer få spela här, vi ser dig som en viktig del ändå. Han kommer inte gå med på. Då kanske det blir en ny Arsenal-situation och börjar bråka så grejer, och det vill ju ingen ha.
Och så Memphis då?
Ja, han vill ju ha kvar sitt kontraktår, sägs det.
Det känns ju som att det hade varit lättast att flytta på egentligen.
Ja, ja. Nej, men han vill de bli av med. Han ingår ju inte i Xavis planer, men Memphis själv verkar tycka att det känns jättekul att bli free agent genom ett år istället och få välja att vraka lite.
Ja, få lite stora kontrakts-signing-bonusar. Och...
ja. Om de, och det ska ju sägas också, Frankesi och Andreas Christensen har presenterat, de har inte registrerat sen.
Okay.
Och där finns det ju också att de måste ju då spara in vissa pengar för att ens då den här knappen som finns i registreringssystemet ska bli grön så att du kan trycka på den. Det är där de sitter. Att det är liksom datoriserat på något sätt, har jag förstått det som.
Men det måste till en Frenkie de Jong-försäljning då, eller?
Ja, och här är ju där vi kommer till då, elefanten i rummet, Frenkie de Jong här nu. För att senaste uppgifter, ganska trovärdiga uppgifter från tyskt håll som säger att det känns tveksamt just nu om United kommer lösa det här. För att Frenkie de Jong vill inte flytta till Manchester United. Han vill inte lämna Barcelona. Däremot är han fly förbannad på hur Barcelona har hanterat den här situationen och hur de har agerat mot honom. Och det förstår jag.
Med all respekt, ja.
Ja, det förstår jag. Med all respekt, så verkligen. Nej, för nu ska han ju vara tillbaka för att inleda försäsongen Barcelona. Han vill egentligen vara kvar. Problemet för Barcelona är att de har egentligen inte råd att behålla honom om inte han går ner i lön, för att hans lön kommer trissas upp i och med vissa prestationsbaserade saker som kickar in. Han vill inte gå till United, men han kan, om han säljs till United så är det dessutom en del pengar som de är skyldiga honom som de måste betala ut. Sägs att det var runt 17 miljoner pund som de var skyldiga honom i uteblivna bonusar och så här pandemirelaterade liksom lönesänkningar och så vidare. Eller löneförflyttningar, ska inte gå in för krångligt på det. Men det som har kommit uppgifter om då var ju också att i det här sammanhanget så Barcelona sagt, ja men du får 3 av de 17. Och så stryker vi resten. Och då får du gå till United.
Då får du gå till en klubb du inte vill gå till.
Ja, exakt, exakt. Det är en otroligt komplicerad situation just nu. Och jag skulle inte räkna bort Chelsea än.
Nej, jag tänkte precis säga det. Chelsea ligger där bakom kulisserna och spalar på De Jong. Och, ja, man ska nog inte räkna bort det. Det är ändå intressant att De Jong verkligen vägrar, här och nu i alla fall, det kan ändras senare, gå till United, med tanke på att ändå Erik Ten Hag är tränare där och han hade ju honom i Ajax. Alltså, det borde ju varit det som ändå talade för United. Hade Rangnick varit kvar så fattar jag.
Jag tror att det snarare än Uniteds situation har att göra med hans egen dröm att spela för Barcelona. Att åstadkomma någonting i Barcelona, att bli någonting i Barcelona. Det var det som tog honom dit. Han har ju liksom fostrats i den krojfiska skolan hela sin karriär, hela sin uppväxt. Det här har varit på något sätt slutdestinationen. Det har varit målet för honom med att bli en spelare i Barcelonas historia, en bärande spelare. Han ger ju upp den drömmen om han flyttar.
Absolut.
Och det är det som jag tror står i vägen snarare än någon sorts liksom icke-respekt mot Manchester United. Men det här tror jag kommer, det kommer en fråga. Vi kan ta den frågan direkt. Som säger mycket, från Jonathan Alfons här, vilken transferföljetong kommer bli är den mest irriterande denna sommar. Och Frenkie de Jong följetongen är ju frustrerande att följa just nu. Jag vet inte, håller ni med eller någon annan som dyker upp i huvudet där på den frågan?
Nej, nu när Dembélé börjar bli så gott som klar så
det är inte den här,
följa den här.
Det kan vi följa. Lewandowski har vi också.
Ja, det är Lewandowski också. Det är mycket Barcelona. Så vi är inne i de här transfersagorna som aldrig tar slut. Och det är ju, har vi någonsin ens haft en sån rörelsesituation som med Barcelona som du nämnde där. Kan inte ens registrera sina nya spelare och så vidare. Det är ju absurt nästan egentligen hur det har blivit där de senaste åren.
Josep Maria Bartomeu heter mannen som åstadkommit detta med flera års dedikerat arbete för att sätta den klubben på ruinens brant.
Bor han i Barcelona fortfarande? För han kan inte vara populär om han kliver in på en bar liksom.
Nej, jag sitter och funderar på om man ens på fri fot fortfarande. Med tanke på vad han gjorde där. Vilken människa. I alla fall, som sagt, Frenkie de Jongs situation rörig, Uniteds situation därmed också kanske ganska rörig. Christian Eriksen verkar vara på väg in i alla fall, ska väl göra medicinsk undersökning och dylikt under veckan och sen presentera, så jag har varit inne på det förut. Känns som ett bra nyförvärv för dem. Men de sägs också blicka på lite andra mittfältare nu, och det kanske har med att Frenkie de Jong inte blir klar. Och det kan låta väldigt liksom så här, men vad håller de på med när man går från Frenkie de Jong till att titta på Leandro Paredes? Men jag måste säga att är inte Paredes precis den typ av värvning United egentligen behöver?
Jo, jag tänkte också det, när jag såg det, att Paredes absolut United. Det kanske inte är lika samma stora United-namn, är det ju verkligen inte, men en spelare som absolut hade kunnat passa på Uniteds mittfält.
Ja, men alltså, titta på vad Paredes har gjort i PSG egentligen. Alltså, jag tycker han är ganska, jag gillar ju Leandro Paredes, jag gillar stökiga argentinska mittfältare, det ska sägas. Precis som jag gillar stökiga argentinska mittbackar. Men Paredes är ju faktiskt genuint bra. Alltså, han ligger på gränsen väldigt ofta, absolut. Men titta på matchen mot PSG Real Madrid här nu i Champions League i våras. Det var ju efter Paredes gick ut som allting kollapsade för PSG. Det var ju hela balansen försvann ju när han gick ut. Sen har han spelat ganska sporadiskt den här säsongen om man jämför med många andra. Men jag tycker att det är en riktigt, alltså det hade varit en intressant förstärkning att se. Det är precis den typen av spelare de behöver, tycker jag. Sen med det sagt, Paredes och Frenkie de Jong, jag tycker inte att de utesluter varandra på något sätt. PSG ska idag ha krävt 35 miljoner euro. United ska ha sagt, ja, där har vi dörren, ja, vi hörs, och gått därifrån. Vi får se om de hittar tillbaka till varandra igen, för att PSG vill ju verkligen bli av med Paredes. Han ingår inte i varken Christophe Galtiers eller Luis Campos planer. Ska vi gå till lite Arsenal här, på tal om mittfältare som hänger i ligan? För det pratas lite om Lucas Paqueta till Arsenal. Hur låter det?
Dyrt låter det. Lyon är väl en av de svårare att förhandla med, det vet vi ju, över presidenten Aulas där. Arsenal var ju indraget med att värva en annan spelare där, Ouar, från försökte värva för...
Just det, Ouar.
Jag vet inte om det var förra eller förra sommar. Jag blandar ihop där nu när det var de skulle ha honom. Det var kanske förra.
Var det inte båda?
Ja, det kanske var. De la väl något bud som nobbade, så det blev ju aldrig någonting. Och han var ju svindyr då. Han ryktas ju för övrigt bara för Lyonspåret var på väg till Roma för 10 miljoner euro istället. Så det har gått ner det priset, kan vi konstatera. Men Paqueta, ja, spännande. Sen, ja, Arsenal, de ska tydligen bara ha brassa den här säsongen. Det är ju, det ska vara samba på Emirates med Jesus och Marquinhos och så vidare, men jag tycker väl fortfarande att Arsenal borde gå efter Juri Tielemans istället. Det är ju den som har, det är ju egentligen tre som verkligen ryktas dit nu. Det är Tielemans, det är Paqueta som kommit här nu senaste dagarna, och sen är det Milinkovic-Savic i Lazio som också blir svindyrt. Tielemans för 30 miljoner euro från Leicester, van vid PL-spel.
30?
Ja, det var...
Ja, eller pund, 30 miljoner pund.
Ja, jag tänkte väl. Alltså.
Ja, sorry, jag blandar ihop valuta här nu.
Det är okej.
30 miljoner pund. Men det är ju liksom, det är bara till att ta det tycker jag. Men för att han är ju erfaren från PL och så vidare. Men Paqueta kan vi också nämna, ryktas ju en del till Newcastle. De vill ju ha två brassar på sitt mittfält där, kanske. Mm. Både från Lyon med Bruno. Men jag, det är en jättebra spelare, men jag vet i tusan om det går att lösa, för att Lyon är som sagt svår att förhandla. Men sen snackas det ju om att han har lämnat in en transferbegäran och att Lyon har sagt ja till det om de får in ett vettigt bud. Det är ju bara det som är problemet. Vill...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hon betalar de stora pengarna.
Vad säger du, Sean? Paqueta, Tielemans eller... SMS?
Alltså SMS hade ju varit häftigt, men det känns också som att det är mer osannolikt än de andra två. Han, det har ju ryktats om honom varje sommar nu sedan han var 20 och nu är han väl 27, eller han är 95 i alla fall. Mm. Och han verkar ju trivas otroligt bra i Rom och må gött där. Så hellre Tielemans, som Sam är inne på, att han är också ung och utvecklingsbar fortfarande trots sin stora erfarenhet. Han är väl 97 om jag inte minns fel. Juri Tielemans, så det finns också en uppsida där om man kan få honom att ta det ytterligare steget till mot världsklass.
Har vi faktiskt fått in någon i Filipodden som säger rätt på åldrar? Ja, det är 95, 97, det är helt,
ja, slut. Men
ja, det är sanslöst.
Här ska
faktiskt
vi säga fel åldrar och gissa.
Ja, jag är chockad. Vad är detta?
Sanslöst. Ja. Nej, ja. Men ja, det är ju två års skillnad mellan dem, men alltså, så här, jag håller ju med, alltså, Sergej i Premier League är någonting man vill, jag tycker han är fruktansvärt bra. Alltså. Sen tycker jag alla de här tre är väldigt, väldigt bra alternativ. Ska jag säga att Paquetas utveckling när han har gått ner lite i banan, det här är ju inte den här ganska uddlösa offensiva mittfältaren som hovrade runt i Milan en gång i tiden.
Det är så jag kommer ihåg honom mest. Man håller ju med på sig och franska.
Han har ju blivit något helt annat. Han har blivit en ganska unik spelartyp, och det är därför han många lockas och värvar. Det var ju väldigt mycket snack om PSG, men det svalnar ju nu av någon anledning när man har gått på lite andra namn istället.
Vad är han för spelartyp?
Ja, men alltså en tvåvägs. Han är en ganska komplett mittfältare. Han funkar ju liksom som, alltså det är rivig, hårt jobbande. Alltså, men fortfarande den här tekniken, så på så sätt ganska unik, spännande typ.
Och göra en del mål också, faktiskt.
Ja, precis. Spontant, jag förstår ju precis varför Newcastle vill ha honom bredvid Bruno Guimaraes. Alltså det hade varit otroligt spännande att se. Jag ser ju absolut att han skulle kunna gå in i Arsenal och göra det bra. Sen hur han skulle funka i den här mittfältstvåan, det är en annan sak, men vi får väl... Vi får se vad de går för i slutändan. Jag håller ju med om att Tielemans känns som det så här logiska alternativet som på något sätt alltså tickar alla boxar. Nu har ju som sagt Arsenal kommer väl plocka in en mittfältare på ett eller annat sätt. Det känns i alla fall som att det är så. Men samtidigt nu anfallet verkar jag lösa sig med att Gabriel Jesus redan kommit igång med målskytt. Det var ett jättefint mål han gjorde därefter. Hur lång tid var det? Några sekunder där, va?
90 sekunder var det. Ja. Det var ju hyggligt. Vi kan bara lägga till, jag vill bara lägga till det på Paketa med att Milan ska ju ha 15-20% av summan om de säljer honom. Vilket säkert Lyon känner där, men då måste vi trissa upp priset lite ytterligare kanske. För att de ska få det de vill ha.
Som goodwill till Milan.
Ja.
Eller sänka det för att vara liksom jävlas med dem. Nej, vi får väl se vad som händer med Arsenals mittfält. På tal om Arsenal och mittfält så måste vi väl nämna det innan vi går in på lite lyssnarfrågor. Jack Wilshere är klubblös igen.
Nej, han har ju lagt av.
Ja, till och med där, han har ju lagt av.
Så att, och snackas väl, det var David Ornstein som skrev det, så då kan vi väl ja, nästan ta gift på det att han ska bli U18-tränare i Arsenal här nu, skrev han. Så han går direkt till tränarbanan, verkar det som. Ja, svårt att veta om det är bra eller dåligt. Men det är ju kul att liksom, han är ju väldigt uppskattad bland Arsenal-fansen. Så är ju en egen produkt där som tyvärr skadorna... Ja, alla kommer väl ihåg matchen mot Barcelona när han var 19 år och dominerade Champions League mot Xavi och Iniesta. Men sen har det ju tyvärr inte blivit som man trodde där och då. Så att det är ju sorgligt ändå att han tvingas lägga av 30 år gammal. Och sista klubben blev dessutom i Danmark av alla ställen. Det såg man inte komma.
Där han inte var ordinarie.
Ja.
Är det någon som har sett någonting av vad han sysslar med i Danmark?
Nej, någon match, men jag kollade hans statistik och den var inte fin, var den inte. Nej.
Nej, men som sagt, det är ju ändå en spelare som väckte känslor med tanke på vad han gjorde i Arsenal under den tiden, och får väl tacka honom för karriären som ändå gett oss en del rubriker under de här silly-poddarna och dylikt här under åren också. Ska vi se om vi har några roliga frågor också. Ja, vi kan ta en Arsenal-fråga faktiskt. Emil Molin kommer här med frågan om Grimaldo till Arsenal för 7 miljoner pund. Arsenal verkar ha släppt Martinez och jag tycker Grimaldo är ett bättre alternativ till just vänsterbacken. Det måste vara en bättre business om man lägger mer pengar för en central mittfältare. Ja, vad säger ni? Alex Grimaldo, Benfica, vänsterbacken. Hade det varit någonting för Arsenal?
Ja, nu har väl de fått sin vänsterback, tror jag. Han tror om det är Malaysia.
United. Nej, tänker du på?
United.
Vad sa du då?
Arsenal.
Nu lyssnar jag fel.
Arsenal vill, ja precis, Martinez och United. Arsenal och United jagar ju samma spelare väldigt mycket i det här fönstret. Så att det ligger något i det. Men Grimaldo till Arsenal då? United kommer inte värva Grimaldo i alla fall.
Nej, för 7 miljoner euro är väl det. De tog ju nu något Tavares förra året, så nu tar de en ny från Benfica i så fall. Och de, ja, att han är så billig är ju att hans kontrakt går ut nästa år. Ja, offensiv ytterback framför allt, och ja, känns väl som egentligen Arsenal skulle behöva någon som är lite mer defensiv stabil. Vi kan ju bara säga det, men ni nämnde ju ändå Martinez där. Det sägs ju att United har lagt ett nytt bud nu för typ 45 plus 5 i bonus, men att Ajax nu då vill ha 60 miljoner euro istället. De bara höjer det liksom. Desto mer bud de får, desto mer höjer de, för att de vill ju att Arsenal ska gå med i det här budkriget. Men det börjar ju svalna, känns det som. Jag vet inte fan om United heller vill lägga 60 miljoner.
Du kan inte betala 60 miljoner för Lisandro Martinez.
Nej, alltså han är ju duktig, men han har gjort 2 år liksom i Ajax där han har varit bra.
Det går ju inte.
Nej. Det känns liksom, har inte de lagt alldeles för mycket pengar på mittbackar genom åren? Det, alltså 45 plus 5 i bonus, så det kändes väl väldigt rimligt på något sätt. Med 60, nu börjar ju Ajax sväva iväg här, känns det så.
Ja, nej, jag gillar ju att höra det, men jag kan inte tänka mig att någon skulle lägga de pengarna på... Nej, det känns tveksamt, måste jag säga. Precis, vi ska se vad vi har mer för frågor också.
Jag tycker jag har fått en fråga här, eller fått två frågor från både AFC Bobby och så såg jag den förut, ja. Jesper Karlsson. Var han sitt Europa-break? Kommer han gå någonstans? Blir han kvar?
Ja, vi ska se här, AFC Bobby frågar, när får Jeppe Karlsson sin stora Europa-break? Det här känns som en sån här grej som man liksom vill diskutera varje gång. Och det slutar med att man säger, jo visst hade det varit kul att se honom i en topp 5-klubb, eller topp 5-ligaklubb liksom. Sen är det ju att han sitter på ett ganska långt avtal i AZ. Han ligger lite på den här gränsen att verkligen slå igenom. Att han behöver kanske en riktig supersäsong till för att han ska gå upp på de här värdena som AZ känner att det här hade varit värt att sälja. Nu har han ändå hunnit med, titta här liksom och fuska lite, men 64 Eredivisie matcher, 26 mål, 21 assist är riktigt bra siffror.
Fina siffror.
Ja, som ytter.
Ja, jag tycker ju att det är en otroligt spännande spelare. Jag vill ju se mer av honom i landslaget i alla fall, kan jag säga. Men han sitter på ett kontrakt i 2026. Han förlängde senast nu vid årsskiftet, där, alltså december 2021. Han kommer flytta någonstans förr eller senare och hans värde stiger ju i höjden konstant. Just nu värderar Transfermarkt honom till 14 miljoner euro. Det finns ju inte att AZ släpper för den summan.
Nej.
Och då ska vi komma ihåg att den nivån av klubb som skulle vara intresserad av honom idag utifrån, ja, ekonomiska situationer. Om vi bortser Premier League då, om vi tar de andra, om vi tar La Liga, om vi tar Serie A, de har inte oftast 14 miljoner euro att lägga på en spelare. Vissa har väl det, vi såg ju Bryce Mendes flytta till Real Sociedad för typ den summan nyligen, vilket fick mig lite förvånad i alla fall. Spännande värvning för övrigt.
Ja, kanske inte framförallt på sådana spelare som är i Holland.
Nej, precis. Det skulle kosta en slant att lösa honom. Och det är typ Premier League-klubbarna som har råd med det. Absolut, Leeds kunde ha valt att gå för Jesper Karlsson istället för Luis Sinisterra. Och det hade känts rimligt. Man kan se klubbar som Nottingham eller Brighton eller någonting försöka värva honom också. Så pass bra är han, tycker jag. Vi får väl se vad som händer, men jag håller med om att någon gång, han måste ju få sitt liksom nästa flytt och få ett break på så vis snart också.
Ja, och han är ju 24, så han är ju inte heller dunderung.
Har han hunnit fylla 24?
Nej, han är 98.
Ja, fast han är fortfarande 23.
Okej.
Men han fyller snart 24.
Skönt att du har lite fel på åldern, Sean.
Ja. Bra, nu börjar du passa in här också.
Ja.
Vi kan ta Anders Eneroths fråga här också. Vad händer i Wolves? 7-8 spelare ut, inga in. Traoré och Neves ska försöka säljas. Varför inga in? Jo, det är för att Jorge Mendes är upptagen med att hitta en ny klubb till Cristiano Ronaldo. Så han har inte haft tid att pinpointa vilka klubbspelare som ska in i hans...
Ja, han har ju även Vieira som gick till Arsenal och Vitinha till PSG och så. Så han har ju alltid fullt upp. han har inte han Grimaldo med? Eller han borde ha Grimaldo.
Har han säkert.
Om att vi ska flytta och så vidare. Nej, men jag... Wolves är ju så här... Det är rätt... deras mittfält är ju extremt tungt. Förra veckan förlängde ju Moutinho, kan vi ju säga. Och deras startelvan är ju jättebra med Moutinho, Neves och Jimenez och så vidare. Dessutom i Fabio Silva kan vi också nämna då, på väg bort på lån till Anderlecht. Han kostade 400 miljoner att köpa loss för några år sedan.
Just det, Anderlecht, ja.
Ja, har ju inte alls funkat i Premier League överhuvudtaget.
Nej, jag satt i den båten länge, kan jag säga, på Fabio Silva. Ja. Väntade på breaket.
Alla fotbollmanager-supportrar gråter nu när Wonderkid inte lyckas.
Det är klart att Wolves-fansen borde vara lite oroliga, för att jag tycker ju... Alltså, startelvan är bra, men deras problem som förra säsongen var ju att de orkade ju inte under våren, för att så fort de får en skada så finns det knappt någonting där bakom. Och de skulle ju verkligen behöva bredda sin trupp. Nu får vi se om Adama stannar eller inte också. Där har de kanske en spelare i alla fall.
Ja, det vart ju inte något långlivat till Barcelona. Det gjorde väl en bra debut. Det var en riktigt spännande. Och sen var det inte mycket mer än det. Wolves kommer nog göra saker i det här fönstret. Det är bara nog avvakta och följa och se vad som händer.
Denna Mendes på tid.
Ja, alltså, han har ju jobbat med, vad heter, Bernardo Silva också, som tydligen vill flytta till Spanien. Men den blir ju inte heller lätt att lösa om Barcelona ska hitta pengar till honom också. Och det är ju då, Xavi sägs ju ha sagt det, det är väl lite Frenkie de Jong här igen, men att om de Jong försvinner så vill han ju ha in Bernardo Silva. Det är ju hans drömrokad egentligen. Men den är ju inte heller helt lätt.
Det blir ju svindyrt i så fall.
Ja, City ska vi kräva närmare en miljard, vilket är helt rimligt för en spelare som var en av ligans bästa i fjol. Tar någon mer fråga innan vi stänger butiken. Många som frågar om Frenkie de Jong och hur Barcelona har råd. Vi gick ju igenom det lite, att de har egentligen inte råd. Men att det finns ju olika saker som spelar in i det här. Det ena är ju såklart transfersummor är en sak, men det är ju lönebudget och La Ligas lönetak är en annan. Och sen så har ju Barcelona börjat aktivera så kallade economic levers, alltså för att då kunna genomföra sina värvningar de vill och genomföra sitt ombyggnation, på att de bland annat då säljer ut en del av sina tv-intäkter kommande 25 åren för att få en klumpsumma rakt av. Sådana detaljer som de jobbar med för att få den här truppen slagkraftigt nästa säsong. Det är ju många namn som pratas dit också, jag har ingen aning. Så det är liksom, även om de skulle lägga 1,5 miljarder på spelare, så kan man spara in dem på annat sätt. Det stora problemet för dem är lönerna. Och det är där vi får se hur de löser. Det är en komplicerad situation, och jag tror att det är ganska duktiga människor som jobbar här just nu för att få ihop det här. Det ska sägas, man hånar dem ofta, men det ska sägas att det är ganska skickligt att lyckas få ihop det och liksom tissla och tassla på det här sättet inom då lagbokens liksom restriktioner, så att säga, såklart.
Men hur länge de ska orka?
Ja,
vad är planen liksom?
Vart vill de med det här?
Var är de på väg? Hoppas de bara någon ska slå igenom som kan sälja från juniorleden? Eller?
Ja, men, alltså Pedri skulle de kunna sälja för 2 miljarder, ja, men då hade de också sålt sin framgång, skulle jag säga. Så bra tycker jag han är. Vi ska se vad som finns här.
Pau Torres till United.
Ja, det är också en sån där som bara legat och så här marinerat lite i bakgrunden hela fönstret, att någon gång ska Pau Torres flytta på sig. Han har den här summan och det, betala och köp plats. Jag ser mer beprövad back i Pau Torres än vad jag ser i Lisandro Martinez just nu. Men Pau Torres hade nog kostat typ 60 miljoner euro åtminstone, eller någonstans där i närheten i alla fall. Här gillar jag en tanke som Filip Hansell lyfte här. Det är från början en fråga från Erik Karlsson. Har Newcastle råd enligt FPL att få in Brunos bästis Paqueta och Diaby från Leverkusen? Känns som att en ytter är mer prioriterad. Och Filip Hansell svarar med följdfrågan om det ytter till Newcastle. Hur vore Pulisic? Erfaren, inte så mycket speltid i Chelsea. Varför inte, säger jag. Men nu är väl i för sig Pulisic på ena kanten då och Saint-Maximin på andra.
Det hade gått undan.
Ja, Diaby hade gått undan med också, ska ju sägas. Men
de ska ju också ha en anfallare, eftersom att det inte blev någonting med han
Ekitike.
Och jag har pratat om detta innan, och jag har sett något litet löst rykte, men jag har pratat om detta i podden. Calvert-Lewin till Newcastle, den perfekta spelaren dit. Jag tänker fortsätta kämpa för denna och hoppas att det går igenom.
Då kämpar jag för Callum Wilsons skadefria år.
Det är det man hoppas på mest egentligen.
Ja, men nej, för att återgå till fråga, de har nog inte råd med både Paqueta och Diaby eller Pulisic eller vem det nu må vara. För att, visst, de har nya ägare, men det är också, ja, det är rätt rörig situation det där, hur mycket de faktiskt kan spendera här nu, och de vill hålla sig inom FFP-ramarna och så vidare. Så att de kan inte liksom lägga ut 5 miljarder den här sommaren och bara liksom bli ett nytt PSG direkt. Utan de kommer behöva bygga det lite långsiktigt. Och de hade ju PL på sig betydligt hårdare än vad andra har haft också när köpet gick igenom där. Det var ju en lång jävla process. Så att de kan inte bara kasta ut miljarderna som en del kanske tror. Så att de måste vara lite smarta. Och det har de ju varit hittills med Botman bland annat och Nick Pope.
Ja, jag tycker det verkar faktiskt vara väldigt välskött, deras värvningsstrategi överlag. Det ska ju säga, som sagt, precis som du nämner, att de är ju inte i ett läge de bara kan börja värva megastjärnor, för de har inte någon Europa-fotboll att bjuda på, de har inga titelmöjligheter att bjuda på än. Just nu är de ungefär där läget där City var under det liksom thailändska styret, när de plockade in typ Elano och Jo och sånt där. Det är ungefär där de är i kurvan.
Craig Bellamy.
Ja, just det, Craig Bellamy. Svennis också på tränarbänken. Så var det, men det är lite mer Newcastle där, vi tar den faktiskt. För den är med svensk intresse också. Swedish Magpie som säger det, kommer en rapport i morse i The Athletic att Newcastle håller stort intresse i Alexander Isak. Skulle väl vara rätt trevligt, då verkar prislappen vara lite för hög just nu. Jag tror snarare att Alexander Isak inte skulle vara intresserad av att gå till en klubb som inte slåss om titlar. Då stannar Real Sociedad i sånt fall. Varför ska han flytta på sig till en klubb som inte är uppe och slåss om saker som Real Sociedad inte är?
Han verkar ju trivas väldigt gott i Sociedad och känner nog ingen brådska på att flytta på sig för en verkligen, som du säger, rätt klubb kommer in och kan betala rätt pengar till Sociedad också.
Ja, precis. Alltså, La Real kommer inte sälja för vad som helst, även om han har en ganska svagare säsong bakom sig. Jag tycker det är mycket tydligt på att han blir kvar. Vi får väl se.
Han borde väl också, gör han en bra säsong här nu igen som förra säsongen, så kommer ju storklubbarna vara intresserade igen. Han, nu gjorde han väl 4 mål i La Liga eller vad det var, och då har det ju svalnat lite på den nivån som det snackades om innan. Så att det gäller väl att han bara presterar istället, så får han flytta nästa sommar istället, känns det som.
Ja, han fick ju flytta sig till en kant för att ge plats åt Alexander Sörl. Det säger väl mest om hur den här säsongen gick för Alexander Isak. Får hoppas att det går bättre denna som stundar. Som sagt, Silly-fönstret är vidöppet. Mycket händer, saker som vi pratat om här. Kanske till och med presenterade när ni lyssnar på detta. Och vi får chans att revidera det. Men det gör vi på torsdag i sånt fall, för då spelar vi in nästa gång. Och då kör vi ju live också på YouTube och TikTok. Häng med då. Så det enda jag har att säga nu är tack Sean, kul att du ville vara med. Tack Sam, och ta dig tillbaka säkert från Blekinge till Stockholm här nu. Så hörs vi av allihop framöver. Och tack alla lyssnare dessutom. Ja. Ha det gott.
Ha det gott.
Hej då.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3.
And some are. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Wrong information. I didn't say that.
That's so wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's so wrong information.